Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå i sommarstiltjen. Här är vi igen i podcasten med vårt traditionsenliga sommaravsnitt.
Ja.
Som vi brukar i den här tiden på året när vi båda befinner oss i Sverige slå till med en liten, en extra podd.
Ja.
Nu är det inte riktigt som det brukar, för då brukar det vara att vi är i Stockholm samtidigt och kan sitta öga mot öga i studion på redaktionen.
Ja.
Men nu är det bara du som sitter där, medan jag då är i Borlänge, hemma hos mamma på Hagalund.
Ja, det är trevligt. Jag ser fram emot kanske kaffeservering för en gångs skull. Att du inte måste trampa bort själv till bryggan.
Nej, precis. Äntligen någon som hämtar kaffe åt mig som de brukade göra på pressläktaren förr i tiden.
Just det har jag varit med om till exempel. Så, så ska det vara.
Ja, men det är helt enkelt så att vi har haft svårt att få ihop det. Jag ska till Stockholm nästa vecka, då är du bortrest. Och sen åker jag tillbaka hit när du kommer hem. Så att vi får nöja oss på det här sättet. Det ska väl gå det med.
Ja, precis. Jag får erkänna dålig timing av mig här. Att jag inte planerar den här utlandsresan innan jag kollade med när du skulle ner till Stockholm. Jag får skylla mig själv. Jag tar på mig det.
Ja, du behöver inte... Jag tycker det är okej att du inte anpassar hela livet efter mig.
Nej, faktiskt inte.
Ja, faktum är att vi har ju hunnit ses en gång. För precis i början av den här Sverigevistelsen så var jag ju nere i Stockholm.
Ja, mycket trevligt.
Ja, och då hann vi... Jag var ju ner på några viktiga ärenden. Och då hann vi en lördagkväll gå ut faktiskt i Stockholm. Ja. Vi sågs på Pelikan. Det var du och Future Mrs. Ekeliv, Emily. Plus då bloggspårets stammis Vanessa och hennes dotter Paula. Och vi hade ju en riktigt, riktigt trevlig kväll tyckte jag.
Ja, det tycker jag också. Det var väldigt trevligt. Det var kul att se Bjurman in action på Pelikan också liksom. Ja, nu när det har varit i USA så länge. Och liksom, ja, men det är klart det ska bli en toskagen och det ska bli... Och var det lök?
Ja, stekfest med löksås, ja.
Ja, precis. Ja, den var helt... Det var snaps och allt möjligt. Vet
du? Ja, den var sensationell. Ja, visst. Ja. God snaps drack vi också. Ja.
Ja, och klockan blev rätt så mycket.
Ja, och sen hamnade vi hamnade ju faktiskt på någon Götgatskrog där på slutet också.
Ja, det blev någon sylta på slutet och några extra öl där, liksom. Ja. Men så blir det när man har trevligt.
Ja, såklart. Ja, det där var faktiskt en av sommarens höjdpunkter. För i övrigt har det inte varit mycket i sommar. I alla fall inte här i Dalarna. Sen jag kom hit i början av juli så har det regnat alla dagar utom en. Inte ihållande, men det har varit minst en ordentlig skur per dag. Och grått och trist och halvkallt. Det är faktiskt en av de sämre somrar jag någonsin har upplevt här.
Ja, vi säljer inte in Sverige till Bjurebupp här på hemvistelsen precis.
Nej, ni har några, jag ska vara kvar några veckor så att, ni får verkligen gasa nu och se till så att... Det skapas någon längtan hit, för ska det vara så här då kan jag hålla mig borta.
Ja, jag förstår det. Vi hade ju väldigt bra i juni, men då hade å andra sidan Bjurre rätt bra också som konkar runt på Stanley Cup-final.
Ja, precis. Och sen till Nashville och så.
Ja, just det. Oj.
Det var det steket. Men ja, så här är det. Man får stå ut ändå. Det finns de som har det värre än att sitta under grå himlar i Borlänge.
Ja, det tror jag faktiskt. Och sen, jag ser fram emot också... miljöbeskrivningar nästa gång vi hörs i poddformat, för då tror jag att Bjurre kan ha varit på US Open och
just det.
Vad heter det nu igen? Flushing Meadows, det är liksom, det tycker jag är det främsta liksom tecknet på att NHL-säsongen närmar sig, att Bjurre har varit där och ska spela in säsongens riktiga första poddavsnitt.
Ja, just det. Ja, US Open är faktiskt en enastående uppvärmning inför NHL-säsongen. Det är otroligt trevligt att vara där ute. Det enda tråkiga är att vi inte har några bra svenskar då. Och nu hade vi väl hoppats att se en då, i och med att spela några matcher, men han har ju dragit på sig en avstängning. Så det...
Nej, det blir inget med det.
Nej. Vi har några som ska kvala in, men då verkar inte vara hans bror bland annat. Men ja. Jag får hålla mig till normen. Det är...
Ja.
Rud är bra.
Precis, jag har ju gått och blivit halvnorsk, så att jag har ju mina sympatier där numera. Så.
Ja. Ja, hur har du själv haft det då? Vad har du gjort mer än att träffa mig på Pelikan?
Nej, men alltså senast vi spelade in där i början av juli, det är ju snart en månad sedan, då satt jag ju i Strömstad.
Just det.
Och där blev det ju ett gäng veckor, så att jag hade det mycket trevligt där. Och vi hade hyfsat bra väder ändå, skulle jag påstå. Sol och bad och räkor och allt vad då. Men sen dess har jag kommit hem till vardagen och jobbat i regnet här. Så att jag kan inte påstå att det hänt så mycket. Absolut min höjdpunkt också, det var kvällen med Per Bjurman.
Men fan vad trevligt. Ja. Men du, vissa gånger när vi har gjort den här sommarpodden så har det varit ganska ont om ämnen. Vi har inte haft så mycket att prata om och har fått babbla på mycket om lite ovidkommande saker. Men nu är det ju faktiskt så att under den här månaden som har gått så har det hänt en del rätt så dramatiska saker.
Och, faktiskt.
Och det är fortfarande så att allt som ska hända inte har hänt. Alltså... Traditionellt är det så att när vi går in i augusti, som vi har gjort nu, det är ju den verkliga lågsäsongen. Då blir det verkligen stilt i allmänhet. Då har de haft, för det mesta är free agency-signingarna gjorda, de har haft ungdomslägen med prospects, trupperna är i princip spikade. Det blir liksom, nu går vi in i väntan på försäsong.
Ja, det enda man ser på Twitter eller Facebook eller sociala medier i allmänhet är ju liksom så här, tröjnummer med att nu är det Jesper Bratt dagar kvar till säsongspremiären. Liksom. Ja. Det är det de kan bjuda på.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Men nu är oj, nu kommer det kaffe här. Nu kommer
mamma, ja, så trevligt.
Nu kommer mamma in med en kopp kokkaffe på kontoret.
Oj, vad gott.
Tack så mycket.
Ja, vad trevligt. Vi hälsar från den här podden.
Stäng dörren där nu så att jag får prata i ro med. Ja, det var ju trevligt. Nu har jag kokkaffe som gäller här hos mamma.
Ja, det tycker jag är det godaste.
Ja, vad sa vi nu?
Ja, att det inte händer så mycket normalt sett, men att vi faktiskt har en del att ta tag i nu då.
Ja, och det kanske mest dramatiska, om än inte kanske jätteoväntat, men ändå det får stora konsekvenser, är ju då att Patrice Bergeron till slut kommer beskedet att han lägger av. Han har gjort sitt, det är dags att gå i pension.
Ja, alltså vi pratade ju såklart om Boston i vårt senaste avsnitt när vi gick igenom alla lag, och då var det här ju ett scenario som kunde bli aktuellt, men både du och jag tippade då, vår magkänsla var att han ändå skulle fortsätta.
Ja, men det var inte 100, vi visste inte. Nej. Att det, så det kom inte som en blixt från klar himmel.
Nej, precis, och det verkar ju så här i efterhand som att Boston har varit mer eller mindre inställda på det här redan efter säsongen, för många tolkar som det i alla fall, till exempel den här videon som spelades upp på sociala medier när lagkamraterna tackar Bergeron för hans enorma gärning för klubben. Det märks att den videon är inspelad på exit-dagen då.
Ja.
De har samma kläder på sig och liksom de har redan förinspelat ändå. Så. Ja. Och Bergeron var tydlig med det, att han kände ju att det blir ingen mer, han har inte det i kroppen helt enkelt.
Nej, jag trodde möjligen då, eller vi trodde möjligen att det skulle finnas revanschlust kvar efter den här säsongen, att det var unfinished business. Det blev ett sånt slutspel efter rekordsäsongen, men nej, han har inte motivationen längre, och då är det ju bara så.
Nej, precis, och det ska vi komma ihåg också. Nu är det ju, alltså han behöver inte opereras eller något sånt där. Han är ju fortfarande liksom egentligen i bra form. Han kommer från en superstark säsong. Sin sjätte Selke Trophy liksom.
Ja.
Men det var ju faktiskt så att i sista grundseriematchen innan slutspelet, som blev ju fiasko för Boston, då blev ju Bergeron skadad. Ryggproblem. Missade ju faktiskt 4 av 7 slutspelsmatcher där mot Florida. Kanske en dålig indikation på Boston utan Bergeron, hur mycket han betyder.
Ja.
Med tanke på att de åkte ut direkt då, när han knappt var spelbar.
Ja, men vad gäller att lägga av sig, det finns ju såklart också en poäng i att lägga av medan man fortfarande är väldigt bra, som Lidas till exempel. Det är ju att föredra framför att de bär ut den.
Ja, verkligen. Det får man verkligen säga. Jag har lust att ta upp en annan sak när vi pratar Bergeron, och att hålla så länge och vara så pass stark närmare 40 liksom. För det blev ju 20 år i Boston för Patrice Bergeron. Men han kom ju från alltså 2003-draften, som allmänt betraktas som den bästa draften någonsin faktiskt i NHL. Jag kan läsa upp några namn, och Det var Marc-André Fleury som gick etta här. Men frågan om inte Bergeron faktiskt var ettan skulle gått etta. Men jag läser upp några namn så kan du bedöma vem du skulle ha tagit etta sett till hela deras NHL-karriärer. Mm-hmm. Vi har Bergeron, vi har Ryan Getzlaff, vi har Corey Perry, vi har Joe Pavelski, vi har Brent Burns, vi har Shea Theodore. Shea Weber.
Theodore var gammal igen inte. Shea hade varit sju.
Ja, exakt. Jo, det kanske var.
Eller draftad, inte traded.
Precis, jag tror jag läste fel. Shea Weber såklart. Mm. Ryan Suter, Fleury som jag var inne på. Eric Staal, faktiskt den med mest poäng av alla dessa spelare.
Ja.
Totalt sett i NHL-karriären. Så bra var ju han första delen av sin NHL-tid. Zach Parise, Jeff Carter, Ryan Kessler, Dustin Brown, David Backes, Dustin Byfuglien, Brent Seabrook, Thomas Vanek, Dion Phaneuf, Toby Enström.
Mm. Nej, men jag skulle nog säga Bergeron av de där. Det är ju otroligt tunga namn, många. Men sett i helheten så är det ju han.
Ja,
det måste man säga. Kanske världens bästa defensiva forward någonsin. Det är ju inte bara ett skämt, utan det pratas ju på allvar om att priset Selke borde döpas om till Bergeron Trophy vad det lider.
Ja, han har ju 6 stycken alltså, som sagt. Vann sin senaste nu den här gångna säsongen. Bob Gainey har väl 4, men han är ganska överlägsen ändå på 6 Patrice, och det är verkligen så, vilken tvåvägscenter. Här är ju typiskt läge för mig att börja rabbla statistik som jag har gjort om Bergeron i 10 år i NHL-podden sedan vi började, skulle jag säga. Så jag ska inte trötta ut er med det, men det finns, om jag ska nämna några grejer, bara en sak från förra säsongen. Han är alltså på 78 matcher, om vi räknar bara 5 mot 5 här, så är han inne på 18 baklängesmål enbart på 78 matcher. Det är liksom klart minst alla spelare inräknade som kom upp i det antalet matcher liksom. I januari, alltså, det finns ju flera aspekter vi kan ta. Hans tekningar, han är ju allmänt sett som sin generations bästa tekare också. I NHL-karriären så vinner han 4000 fler tekningar än han förlorar.
Otroligt.
Så att, och jag tycker också lyfta fram offensiv lite grann. Även om han alltså bara gör 79 poäng som mest i NHL-karriären. En siffra som till exempel William Nylander slog den här säsongen. Så var jag ändå väldigt bra. Han var ju mer än den mördande första kedjan.
Ja.
Som vi tyvärr inte får benämna så ofta längre då. Och han var ju otroligt vital, vill jag påstå också, i ett av kanske den senaste decenniets bästa powerplay. I bumper-positionen som han verkligen gjorde till sin. Som nästan kallas för Bergeron-positionen. I stå i höga slottet där. Var han länkspelare.
Ja.
Skjuta direktskott på passningar från Marchand eller Pasternak. Styrningar och sådär. Han var otroligt, bemästrade den rollen till fullo.
Ja. Ja. Det tråkiga nu då för Boston är att även om det är som du säger att de var förberedda på det här, så är det ju ingenting de kan göra någonting åt. Allra minst i det här sena skedet. Ja. Det är ju med all sannolikhet så att även David Krejci slutar.
Ja, vi räknar med det faktiskt just nu.
Ja, och då har de vare sig en första center eller en andra center. Och det finns ju ingen, alltså någon som Bergeron finns det överhuvudtaget inte att få tag i. Så är det ju bara. Han går inte att ersätta. Men det finns inte heller någon överhuvudtaget given första center ledig där ute. Inte som skulle kosta enormt mycket för dem att trada till sig. Och de har inte mycket att trada. De har till exempel inget första val i nästa draft.
Nej, de offrade ju sitt första runda val i den här draften och i nästa års draft vid deadline då för Orlov och Bertuzzo. Och nu är båda de borta.
Ja.
Och de har inget löneutrymme att tala om.
Nej, och alltså det kommer att falla på då, som det ser ut nu, Pavel Saka och Charlie Coyle och täcka upp här som första och andra center. Ja. Och ja, jag vet, vi överdrev ju Bostons svårigheter förra sommaren när vi talade om att de hade så mycket tunga skador och att det skulle bli en tung start för dem. Det blev det inte alls. Och de kommer ju fortfarande vara bra, så det är ju Pasternak och Marchand och otroligt bra backuppställning har de fortfarande. Men det är klart att det borde bli en rätt så kraftig försvagning.
Ja, alltså framförallt offensivt, alltså när man går igenom alla namn de tappar respektive får in. Alltså det är Bergeron och Krejci räknar vi med av Bergeron definitivt. Det är Taylor Hall som de fick skänka bort till Chicago av lönetagsskäl. Det är Tyler Bertuzzi som de inte lyckades förlänga med. Orlov gick ju till Carolina. Mm. Connor Clifton har försvunnit. Nick Foligno, Chicago, Garnet Hathaway, Washington. Ja, och in kommer då alltså Milan Lucic 2023.
Ja, det känns ju...
Reemstack 2023.
Lucic känns som en väldigt så här sentimental signing.
Ja, det känns mer lite så här populistiskt nästan, ja, denna, ja. Att det faktiskt ska bidra på isen. Van Riemsdyk som sagt, Morgan Geeky från Seattle, Jesper Boqvist sent om sida här har ju kommit in.
Det tycker jag är för sig kul för honom att få komma. Det blir trångt om platserna i New Jersey. Ja, men kanske lättare att ta en plats i fjärde kedjan i Boston nu. Det är en väldigt trevlig kille, så jag önskar att det går bra.
Ja, alltså vi kanske inte ska snöa in för mycket på Boqvist just nu, men faktum är ju att i och med att det öppnar upp sig så tydligt i Boston där, alltså jag ser ju väldigt mycket spel i Boqvist. Det är ju i grunden en offensivt väldigt flärdfull spelare. Han har inte riktigt visat det i NHL än.
Ja, några gånger har han ju faktiskt visat teknik som han liksom har häpnat över när han har fått utrymme.
Ja, att det kanske finns i honom att liksom, för han är ju, vill ju gärna spela center, att konkurrera med Sacha och Coyle och få chansen i någon match när det går lite i stå. Och ta den chansen. Det känns som att han har en sån William Karlsson-utväxling i sig kanske.
Mm. Ja. Jag vill ju samtidigt, du understryker att de försvagas offensivt, men i någon mån är det ju så, även om de nu har då väldigt bra backar, så har ju deras tajta försvar också byggt på Bergeron till exempel, att han har varit så bra defensivt. Så att det försvagas ju lite där med.
Det har du faktiskt helt rätt i. Sen vet jag ju, och det sa jag också i senaste podden där i början av juli, att Don Sweeney är ju noga med att påpeka också målvaktssidan, och att han tror sig ändå att Boston kommer vara slagkraftiga nästa säsong tack vare deras ramstarka försvar, inklusive målvaktssidan, inklusive Jim Montgomerys spelsystem som verkligen har satt sig där.
Mm.
Och att de fortfarande har liksom en 60-målsskytt i princip i David Pastrnak.
Ja. Jag säger inte att de tappar allt, men en spricka i fundamentet har de fått.
Verkligen, verkligen. Och som sagt, att kunna ersätta honom på något sätt verkar väldigt svårt. Alltså det är rykten om så här, ja, men ska de försöka få in en Elias Lindholm som skulle kunna vara tillgänglig, eller en Mark Scheifele som skulle kunna vara tillgänglig. Men som sagt, vad har de att erbjuda åt andra hållet då, som skulle vara attraktivt för dem?
Det finns ju en som är UFA som för 7-8 år sedan hade varit klockren, men som vi nu inte ens vet om han kommer att spela vidare, och det är ju då Jonathan Toews.
Ja.
Jag vet inte om han skulle vara intresserad av ett billigt kontrakt i Boston. Jag vet inte. Skulle han?
Ja, kanske. Kanske. Han får inte vara kvar i Chicago, det är ju helt klart i alla fall.
Ja, men det är,
han som har sagt, inte aviserat att han ska sluta än.
Nej, men han har ju haft väldiga problem med hälsan på slutet.
Ja, ja precis. Jag undrar vad Jonathan Toews är 2023 också, kan man ju undra.
Ja.
Det vi ska säga också i sammanhanget är ju att Bergeron kostar ju ändå pengar för Bruins kan man säga kommande säsong, och Krejci, eftersom att de hade väldigt förmånliga kontrakt i fjol som var bonusbaserade. Och den bonusen är ju retroaktiv, så den slås ju så att säga mot lönetaket den här säsongen istället. Så man får dra bort 4,5 miljoner från Bostons lönetak kommande säsong på grund av utbetalda bonusar till Bergeron och Krejci.
Ja.
Vilket ju också förhindrar deras möjligheter att hitta ersättare.
Ja, ja, ja. Det är, jag förstår om Bruins-fansen är lite liksom molokna denna sommar.
Ja.
De skulle ha vunnit.
Verkligen ha gjort det.
Ja.
Ja, det är otur, vill jag. Jag tycker att det inte understryks tillräckligt. Man, visst, de borde kanske... Florida var ju uppenbarligen väldigt bra, går hela vägen till final. Men otur och kanske lite klantigt också i slutet på grundserien att de fortsatte att spela sina viktigaste spelare, att de fick skador. Ullmark fick ju någon skada och känning. De hade otur med den här magviruset som spred sig sista veckan före slutspelet. Allt hade gått som på räls. Precis i april där så började det plötsligt hända saker.
Ja. Alltså, den här klyschan om små marginaler är ju nästan löjlig här. Ja. När de är ju vidare till och med i sista matchen. Det är ju bara liksom slutminuten som Florida kvitterar och sen vinner på. Det är helt sjukt.
Ja. Och det var ju mer eller mindre ett komplett lag detta Boston. Tänk om de hade faktiskt löst det där. Fått lite adversity och tidigt slutspel och sen ändå tagit sig vidare. Det känns ju som det laget som hade kunnat slå Vegas i slutändan.
Absolut. Ja, men de kanske la lite för stor vikt för det här med att slå grundserierekord.
Ja.
Men du, det är inte bara Boston vi ska prata om idag.
Nej.
Några andra som har... det har ju skett en liten rokad... kan man nästan kalla det, i Ottawa.
Just det.
Där ju de fick Alex DeBrincat förra sommaren, och det gick inte så bra. Han blev inte den succé man hoppas på. Han var långt ifrån den 40-goal-scorer han var i Chicago några gånger. Och nu har han då istället hamnat i Detroit. Medan Ottawa istället har lyckats signa Vladimir Tarasenko, som ju var St. Louis i calling innan han tradades till Rangers i våras.
Och nu, och som vi räknade in i Carolina.
Ja, just det. Och nu är han blev UFA och hamnade i Ottawa. Och det där har du haft en liten debatt om det. För jag tror att medan DeBrinket inte alls passar in i Ottawa, så tror jag att Tarasenko kan göra det. Och bli, jag tycker att han, nu när DeBrinket inte var så bra, så tror jag att Tarasenko kan vara den kanske en liten pusselbit där som lyfter ekipaget lite mer.
Ja, samtidigt tycker jag att DeBrinket kom ju faktiskt upp i 27 mål ändå. Jag har svårt att se att Tarasenko, han kan nog komma upp i kanske 30 mål trots allt, men att det ska bli någon 40 mål skytt av honom så här sent in på karriären och hans skadeproblematik tidigare och så. Men ja, absolut. Jag vill också lägga till i sammanhanget, för jag, när jag argumenterade med dig så sa jag liksom bara Tarasenko in, DeBrinket ut, och att det nödvändigtvis inte var någon förbättring. Men kom ihåg, Josh Norris, deras otroligt skickliga lovande center som var skadad i princip hela förra säsongen, han är ju tillbaka nu också. Nu får de ju verkligen den här one-two-punchen här.
Ja, de har ju ett väldigt intressant lag med Stützle och Norris och vad heter han?
Patterson.
Ja, och sen Brady Tkachuk och Claude Giroux och på backen Chabot och Chychrun nu från början.
Exakt, och Jake Sanderson som slog igenom lite grann förra säsongen redan, som jag tror kan ta ytterligare kliv kommande säsong. Och jag vill nämna det om Chychrun som vi sa. Där skulle de kunna ha en potentiell, om man kan kalla det, Hampus Lindholm nästa säsong. För när han blev tradad i slutet på, vad blir det, fjolårssäsongen eller man ska säga, för 2 år sedan i alla fall, så gjorde han inte så mycket väsen av sig i Boston, än. Sen fick han en hel camp akklimatiserad till laget och gjorde ju supersuccé och slutade alltså 4 i Norris-omröstningen under förra säsongen.
Ja.
Jag tror att Chychrun liksom, man la ju knappt märke till honom efter traden faktiskt, han var lite skadad och sådär. Men nu när han får en hel camp, när det liksom andas nytt liv i Ottawa här, jag tror att vi får se en helt annan typ av Jake Chychrun när säsongen börjar jämfört med vad vi fick se i våras.
Ja, ja, men så får vi se då vad som händer med DeBrinket i Detroit. De är lite indragna i en egen liten kamp där, Ottawa, Detroit och Buffalo. Vilket av de lagen som ska bli först med att liksom stångas över slutspelsstrecket igen?
Ja, precis. Det känns som att det kommer tätna ännu mer kommande säsong med tanke på att lagen ovanför tappar ju successivt. Alltså,
ja.
Boston, vi har Florida med skadeproblematik, åtminstone i början av säsongen. Vi har Tampa som, du i din lista som vi kanske återkommer till här, som vi kunde läsa i plus tidigare i somras, inte ens har som en av 10 contenders längre.
Nej, nej.
Så att det, visst finns det möjligheter för de här 3 utmanarlagen att till slut gå till slutspel?
Ja, absolut, det tror jag. Det kommer att bli jämnare, och ja, Detroit, man har gjort okej saker, och DeBrinket, om han liksom hittar verkligen sig själv igen bredvid en Larkin, vem vet?
Ja, nej, men det är klart, Detroit, ni som minst senaste avsnitt när vi kom in på D och Detroit och började babbla om dem, så var inte jag jättepositiv till The Icer Plan och tyckte den var lite spretig, att vissa värvningar är bra rent isolerat och andra ifrågasatte vi kraftigt. Vi var inte så snälla med Justin Holt till exempel. Men ja, det är klart att tittar man på laget så är det är ju brett. Det är ju bra ända ner i fjärde kedjan. Och nu får de egentligen lite spets också i form av Alex DeBrinket. För han har ju trots allt gjort 40 mål 2 gånger i NHL-karriären.
Ja.
Och han ville till Detroit. Han är från Michigan. Han är uppväxt med att kolla på Swedish Wings.
Mm.
Och han är ju liksom polare med sin kommande radna partner redan sedan tidigare. Också Michigan Boy, Dylan Larkin. De har ju spelat golf här tidigare under sommaren innan han ens blev tradad dit. Så att det känns som att det kommer vara en mer inspirerad DeBrinket i Detroit än man var i Ottawa.
Ja, och så har de Lucas Raymond som nu har sin sophomore slump bakom sig. Och kan bli sig själv igen.
Ja, precis. Det är förmodligen första kedjan där. Mm. Raymond, Larkin, DeBrinket.
Ja, den är vass. Den är väldigt vass.
Och i PP så kan de, även om Moritz Seider är en jättebra back och totalt sett en bättre back än han jag ska nämna nu, men som jag tror kommer bättra deras PP också, det är Shane Gostisbehere på blå. Att ha honom med i första powerplay, det tror jag är bra också.
Ja, vad har vi mer? Vi har några som har förlängt. Sebastian Aho i Carolina fick ett rejält, ja, vad var det, 9,5?
9,75 blev det till slut för Sebastian Aho, och det är såklart jättemycket pengar, och när det här 8-årskontraktet löper ut 2032
ja,
då har han tjänat över 1,2 miljoner kronor, miljarder kronor,
ja.
Miljarder kronor i NHL-karriären. Ja. Så att det är,
och ändå är det ingen, det är inget, det är liksom inget överdådigt NHL-kontrakt när man, nej, är så bra som han är.
Nej, jag är förvånad att han gick med på under 10 miljoner dollar, att han inte spränger den gränsen.
Ja.
För att jag tror att det kommer bli, om det inte redan är det, så kommer det verkligen bli standard att första centra i NHL, det är minst 10 miljoner dollar i framtiden. Speciellt med tanke på att det här kontraktet börjar gälla först nästa år. Han har ju redan ett gällande kontrakt över kommande säsong. Då kommer ju lönetaket med all sannolikhet att höjas. Och sen kommer det höjas åt kraftigt här senare under det här decenniet, med tanke på att nu betalas ju skulden av som spelarna har till ägarna från pandemin. Så att verkligen här...
Ja, exakt.
Och jag menar, då kommer ju 9,75 miljoner dollar 2027 till exempel för en första center. Då fortfarande Aho inte ens har fyllt 30. Det kommer ju vara, han kommer ju vara, nu får ni ta det här i NHL-mått mätt då. Gravt underbetalt. Ett fynd för Carolina, skulle jag vilja påstå.
Ja, men det är väl så att många där tycker väldigt mycket om att vara i Rolly och trivs där. Gillar klubben, gillar Brindamore och så vidare.
Ja. Det är ju tydligen, väldigt tydligt så. Brindamore som har tackat nej till oerhört mycket mer pengar i Rangers till exempel. För att få vara kvar och bo där i, ja, i Rolly, som man tydligen vill göra.
Ja, ja, vi har även sådana som Vince Dunn, Troy Terry i Anaheim. Signar förlängningar.
Ja, det var ju ganska, det är de största vi har sett tror jag sen vi spelade in senast. Vince Dunn i Seattle är ju lite intressant. Slog ju verkligen igenom i fjol här. I Seattle. Han och Adam Larsson var det backpar som spelade mest i hela NHL förra säsongen. 7,35 miljoner dollar i 4 år blev det för hans del. 64 poäng gjorde han ju. Det var ju jämnt där i backtoppen bakom den helt överlägsna Erik Karlsson. Vi kommer nämna Seattle igen när vi pratar Erik Karlsson. Men om vi fortsätter med Vince Dunn här så vill jag också säga att snacka om fiasko här för St. Louis. Det var ju en spelare som de inte skyddade i expansionsdraften. De har investerat tungt i Torrey Krug, i Colton Pareko, Justin Faulk, Nick Leddy. Men bara 2 år senare här så är det ju såklart så att Vince Dunn är den bästa backen. Den yngsta av dem jag nämnde. Det skulle varit en helt annan retool-profil på St. Louis nu om de hade haft kvar Vince Dunn. Jag skulle säga att Vince Dunn är Seattles tydligaste kopia på, eller liksom egen motsvarighet till typ William Karlsson i Vegas eller Shea Theodore i Vegas. Den som fick en enorm utväxling av miljöombytet.
Ja, ja. Jag har varit lite distraherad här när jag såg att Tyskland blir utslagna i fotbollsscenen.
Oj då, just det. Det pågår ju samtidigt som vi spelar in.
Ett jättefiasko.
Ja, det måste det ju vara. Ja. Tyskland, de var ju guldfavorit.
Ja, 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 det är ju krattat så att säga.
Ja, precis. Vi, ja.
Ja, ja, men ja. Vince Dunn.
Ja, men
the deal is done, kan vi säga.
Ja, bra, snyggt. Du är i form.
Det vill jag inte påstå att jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Även när jag skriver, det har jag gjort några gånger nu. Det tar emot. Och det kommer få ljusen att flöda.
Ja, det har jag inte märkt när jag läst senaste bloggen länge sådär, att det skulle vara någon ringrost. Men det, ja, okej, det tar lite längre tid i alla fall.
Mm.
Troy Terry kan vi nämna också. 7x7 får han. Och snacka om att han har slagit igenom till slut i Anaheim. Annars var det så att det dröjde några år innan han blev den där spelaren som Anaheim hoppades på. Det var ju faktiskt så att vid trade deadline 2021, då kom jag ihåg att vi satt i podden och sa att det var tydliga trade-rykten kring Troy Terry, och han själv har varit öppen med det, och att han skulle byta miljö och att han inte fick det att lossna i Anaheim, och att de var lite trötta på att ge honom chans efter chans efter chans utan att det hände någonting. Och nu får han det här monsterkontraktet.
Ja, inte det, men är inte det här väl generöst? De sprider pengar omkring sig i ankorna.
Ja, vi har ju precis. De sprider ju väldigt mycket pengar på till exempel Alex Killorn och förra sommaren på Ryan Strom. Och så.
Ja, och även Radko Gudas får ju bra betalt.
Ja, jo, exakt. De försöker ju bara nå över lönegolvet. Så de sprider ju pengar på vad som helst nästan. Men jag tycker Troy Terry är på riktigt. Han är fortfarande rätt ung. Han har hamnat lite för mycket i skymundan av Trevor Zegras bara för att han är mer spektakulär.
Ja.
Men Troy Terry har ju varit bättre. Han har ju varit deras bästa spelare de 2 senaste säsongerna. Nu är inte det direkt någonstans. De var ju jumbo i NHL förra säsongen.
Verkligen.
Men det är en bra spelare. Det är definitivt någon i deras kärna som de ska satsa på. Och en mer effektiv spelare skulle jag vilja säga än Trevor Zegras egentligen. Nu kan ju Zegras fortfarande utvecklas så här, men i nuläget så skulle han nog faktiskt hellre ha Terry i laget än Zegras.
Ja. Vi har en svensk också som fick förlängning. Precis innan det var dags för så här arbitration med medlare då, så kom Minnesota Wild och Filip Gustafsson överens om en fin förlängning.
Ja, det var ju ett svårt case med tanke på att Filip Gustafsson bara har en säsong här när han varit en riktig NHL-målvakt.
Ja, men nu tror jag de har bestämt sig för att han är ju första målvakt den här säsongen. Och kanske en bridge då tills Jesper Wallstedt är redo.
Ja, det känns ju verkligen så med tanke på kontraktslängden 3 år.
Mm.
Att visst, det var kanske lite läskigt att skriva långt med Filip med tanke på, som sagt, bara 40 matcher i gångna säsongen där han var otrolig. Å andra sidan så vill jag påstå att...
Han var ju nästan lika bra som Linus Ullmark där. Under våren.
Ja, alltså om man tittar i de traditionella statistikkategorierna, räddningsprocent och goals saved, eller vad säger jag, goals against average, så var det bara Ullmark som var bättre än Filip Gustafsson.
Ja.
Det var ju otroliga siffror för Filip. Men 3,75 miljoner som han fick då, det är ju visst, det är okej i 3 år, men samtidigt så man sneglar på till exempel Ville Husso som fick 1 miljon mer per säsong med sämre statistik, med inte mer NHL-förhet i alla fall, fick i Detroit förra säsongen. Och att Korpisalo efter ganska många svaga säsonger men en stark säsong i fjol får längre kontrakt och mer betalt i Ottawa till exempel. Nu var ju de visserligen UFA som inte RFAs, vilket är stor skillnad. Men jag vet inte, jag tror nästan att Filip kunde fått ännu mer än vad han fick, men det är klart han ska vara nöjd med efter bara 40 riktigt bra NHL-matcher att få det här kontraktet.
Ja, det blir kul att se. Känner mycket positiva vibbar kring honom. Jag tror att det blir en spännande säsong att följa honom.
Ja, det tror jag också. Ja, jag håller med.
En som var, han var lagkamrat med honom några månader där i slutet av säsongen var Oskar Sundqvist. Han återvände nu till St. Louis på ett väldigt billigt kontrakt. 800 000 någonting bara för 1 år. Men det är ju också, det är många som skriver korta kontrakt just med anledning av det du underströk nyss, att det här är ju sista året när lönetaget nästan står still. Med all säkerhet kommer det höjas som 1000 nästa år.
Ja.
Och då har ju till exempel då Sunken en bra chans att visa att han är värdefull och sen skriva ett nytt. Han bor ju i St. Louis fortfarande och trivs där och tycker väldigt mycket om klubben. Så att, jag tycker det känns som en fin homecoming för Sunken.
Ja, jag håller med. Och när man sett på bilder på sociala medier så när de liksom visar upp sig i nya matchställ och sånt där, så, eller i nygamla som i det här fallet, så ja, ser de väl glada ut i allmänhet och nöjda liksom, men jag tyckte Oskar Sundqvist såg otroligt glad ut.
Ja.
Få komma hem, som det blir i hans fall, till St. Louis.
Ja.
Så jag tycker att det kanske är lite så här, jag kommer liksom bara fick ett minne helt plötsligt, nu blev jag plötsligt lite nostalgiskt trots att det är mindre än ett år sedan, men typiskt är oktoberslutsats slutsats av oss när vi satt och febrade över The Redwood Line eller The Three Towers Line eller The Detroit Skyline, som det kallas också, med Elmer Söderblom, Oskar Sundqvist och Michael Rasmussen.
Ja.
2 meters monster allihop i princip, som gjorde succé där på försäsongen och första matcherna. Och sen slutade med att Elmer skickades ner till AHL, Oskar Sundqvist blev tradad till Minnesota. Liksom. Det går snabbt i hockey.
Det gör ju det. Men en annan svensk som vi fortfarande inte vet var han kommer hamna är ju då Erik Karlsson. Och det här är ju den stora cliffhangern den här sommaren. Och som gör att den här augustistilten inte riktigt vill lägra sig, därför att det är ett ongoing race. Vi vet att allt tyder på att han ska bli tradad från St. Louis. St. Louis vill trada honom.
San
Jose, förlåt.
Ja.
Sa jag St. Louis? San Jose vill väldigt gärna trada honom. Han vill väldigt gärna bli tradad därifrån och klubbar där ute skulle ju nästan vad som helst för att få honom. Ja. Men det är väldigt få då som kan, det är ingen i princip kan ta över hela kontraktet plötsligt bara. Utan San Jose måste behålla lönen, kanske ett tredje lag behöver bli inblandat. Men det är ju det är ju en ständig diskussion. Jag skrev ju faktiskt just till dig, plus redaktören, en lång grej om det.
Ja.
Vilka som är de hetaste kandidaterna, enligt rapporter då.
Mm.
Just nu så är ju... det hetaste alternativet sedan en tid tillbaka är ju Pittsburgh.
Ja, precis. Alltså, det känns ändå som att det är ungefär samma lag som senast vi pratade i början av juli. Liksom, att det är ju, redan då så var det ju Pittsburgh och Carolina som framförallt hade pekats ut.
Mm.
Men efter det så har det ju blivit helt klart med Tony D'Angelo till Carolina. Och jag har ju svårt att se liksom, att de ska ha en högersida med Brent Burns, Erik Karlsson och Tony D'Angelo. 3 stycken högerfattade renodlat offensiva backar som ville vara quarterback i powerplay.
Ja, nej. Det blir för många kockar. Och ska de göra det så måste de nästan göra sig av med någon av dem. Kanske ja. Burns. Liksom, för att, vi har ju sagt det många gånger när de spelade. De var ingen succé ihop. De tog för mycket av varann. Erik och Burns.
Ja, och vi såg när de väl splittrades då och hamnade olika lag igen. Då vann Erik Karlsson Norris Trophy.
Ja.
Och Brent Burns gjorde 60 poäng och fick Norris röster igen. Ja. Även han.
Det som jag tycker tar för Pittsburgh, som jag skrev i den här artikeln då, är att tydligen har ju Chris Letang gjort klart att om de lyckas kapa åt sig Erik så är han villig att ta en mycket mindre roll. Och låta Erik vara 1A, spela otroligt mycket och styra powerplay.
Precis, han har sagt att han släpper quarterback-positionen i PP då till Karlsson. Ja.
Och grejen är, vi har varit inne på det förr och jag tycker det har blivit tydligt att för att få ut max av sin enorma kapacitet så ska Erik vara 1A och spela otroligt mycket. Han ska spela en halvtimme per match och styra, vara inne på powerplay hela tiden.
Ja, han vill ju spela 2 minuter i powerplay, ja. Liksom. Inte 45 sekunder och sen tekning och så byte.
Så att han skulle kunna få i princip samma roll i Pittsburgh som i San Jose, men med skillnad då att nu spelar han plötsligt för ett riktigt bra lag.
Ja, nu är inte liksom inte Alexander Barabanov, utan nu är det Jevgeni Malkin istället som...
Ja, och jag tycker de har gjort en del bra saker under sommaren. Stärkt laget, även utan Erik så tror jag de är ett slutspelslag igen i alla fall. Om inte en contender, men med Erik skulle de dessutom vara det.
Ja. Ja, det är kul att följa Kyle Dubas här i sin nya roll som general manager för Pittsburgh. Nu höll jag på att säga St. Louis också. Fastnat till St. Louis.
Ja.
Men alltså vilken annan... Visst, nu var det verkligen så win now och gå före verkligen Toronto sista året. Men jag betraktar ändå Kyle Dubas som en lagbyggare som vill ta det från grunden och liksom hitta guldkorn och lite oslipade diamant och så här. Det känns som hans grej. Men nu när han kommer till Pittsburgh så är det uttalat från Lemieux och från ägarhåll Fenway Sports Group att det ska vinnas verkligen här och krämas ut så mycket som möjligt av sista åren med Malkin och Crosby.
Ja, det är klart.
Och Letang. Och de skrev inga nya långtidskontrakt Malkin och Letang förra sommaren för att gå in i någon rebuild här, utan de har fått löften om att det ska satsas och det ska vinnas en sista Stanley Cup minst.
Ja. Och, men jag tycker de har sträckt upp liksom med breddspel, Riley Smith och Lars Eller och Ryan Grace är en bra back. Det ser bättre ut nu än vad de gjorde när de slutade säsongen.
Ja, det är väldigt säkra kort liksom. Ja. Sådana som uppenbart kommer göra jobbet för Pittsburgh.
Ja.
Riley Smith känns ju verkligen så. Man vet ju att man får 25 plus 30 åtminstone. Och han kommer komplettera Crosby och Malkin perfekt liksom.
Frågan är ju dock bara vad de vill ge San Jose, för det är ju så att visst Mike Greer han är verkligen beredd att trada Erik Karlsson, men inte för vad som helst. Han tänker inte ge bort honom. Det är det mest värdefulla han har, och Greer måste ju göra det som är bäst för San Jose.
Precis, exakt. Det är ju ändå Norris-vinnaren vi pratar om, som gjorde 100 poäng, liksom första back att göra det på hela 2000-talet. Han har den här skadehistoriken och han börjar bli lite till åren, men han spelar ju 82 matcher förra säsongen, Erik Karlsson. Han får en hel off-season här igen att träna upp sig och bygga upp sig och visar ju att han är liksom världens bästa offensiva back just nu. Så att det är klart att han ska inte, jag tror också att han känner sig lite bränd Greer efter förra sommaren när han släppte Burns ganska lättvindligt, behöll 33% av lönen, fick inget första runda val i utbyte. Steve Lawrence som han fick i utbyte, han är inte ens kvar. Så att jag tror att liksom, det har ju pratats om att Greer vill, i vintras sa det, 3 första runda val eller motsvarande värde. Nu har han gått ner till 2 första runda val eller motsvarande värde, har det sagt. Och han vill inte behålla 33% av lönen utan snarare kanske 20%.
Ja, ja, men å andra sidan känns det som det blir lite chicken race här. Men alltså, ju längre tiden går, frågan är vem som blir mest desperat, de som vill ha honom eller Greer.
Ja, precis. Det är inte så konstigt där faktiskt, tycker jag, utan vi har ju sett det flera gånger. Jack Eichel var ju lite samma sak med. Det var ju en väldigt utdragen soppa där.
Ja, men problemet är ju då om det inte blir något och han blir kvar i San Jose, då skulle de ju få, det skulle vara ett antiklimax och de skulle få, tror jag, en väldigt missnöjd stjärna i laget.
Ja, det känns inte som att det är någon... Nej, det är ju inte någon jätteinspirerad Erik Karlsson som kommer till campen då.
Men utöver Pittsburgh Carolina så tycker jag det finns en del andra intressanta, om man ser det utifrån i alla fall. Seattle till exempel då, som ju faktiskt har mer utrymme än de flesta och skulle kunna ta mer av lönen än många andra. Om de vill, om de verkligen är intresserade. Deras filosofi är ju ett lag då, det har vi ju sett snarare än stjärnor, men som jag skriver i den här artikeln, att det kanske om man vill komma upp på nästa nivå, till och med bli contender, då kan det behövas en stjärna.
Ja, precis, det tror jag också. Det räcker inte bara med bredd, det är otroligt viktigt. Det räckte att slutet skadesargat Colorado i slutspelet.
Ja.
Men det räcker ju inte mot ett Vegas i långa loppet till exempel, där det både finns bredd och spets. Så att de behöver ju den här kronjuvelen. Jag har ju föreslagit William Nylander till exempel. Eller, ja. Men det är klart att de skulle ju faktiskt ha utrymme för Erik Karlsson. De skulle ha draftkapital och talangpool nog för att locka San Jose med ett bud också.
Ja. Ja, jag tycker den känns intressant. Och sen tror jag att Erik och André Burakovsky skulle vara ett, både på och utanför isen, ett härligt radar på.
Ja, det känns som att Bjurman skulle åka några vänder till till den kusten.
Ja,
i så fall.
Jag tycker också att Florida är intressant. Du vet att du pratade mycket om tidigt att det skulle kunna vara en adress för Erik. Och nu, ja, det är ju så att efter den här våren så känns det som att de behöver inte göra så mycket, de har ett fantastiskt lag. Men Bill Zito är ju verkligen inte rädd för att göra stora saker.
Nej, det har jag nu visat sig vara en av de mest järva general managers och inte speciellt sentimental.
Nej, och dessutom har ju det nu visat sig vara en väldigt framkomlig väg. Alltså Vegas har ju de senaste åren huggit på allt där ute, alla stora namn. Och Florida har inte varit rädda för att skicka liksom sin bästa poängman när han tyckte att han hade identifierat någon som skulle vara ännu bättre.
Ja, och så faktiskt lyfte laget.
Ja, jo. Ja. Mm. Så det kanske, hoppas det sprider sig att general managers blir lite modigare och inser att vi kan inte bara sitta här med status quo.
Ja, och jag tror det har ju faktiskt Cal Dubas sagt på presskonferens, det var när han fortfarande var i Toronto där han blev utslagen av just Florida, att han var inspirerad av Bill Zito.
Ja.
Att han pratade just om den här järva traden för Matthew Tkachuk och att offra Jonathan Huber då, att det kanske kan bli en ny trend och att han sneglar på det i alla fall. Och det är ju han som är mest aktuell att byta till sig Erik Karlsson, vad det verkar. Han har ju sagt det också. I Pittsburgh har han ju fått frågor om Erik Karlsson och sagt att det vore rent inkompetent av honom att inte försöka i alla fall.
Ja, det uppges att Erik själv har sagt att av de alternativ som finns så är Pittsburgh det han skulle föredra.
Ja.
Själv. Just Kyle Dubas har ju framkommit nu då, att han var ju faktiskt och tittade lite på och försökte åtminstone sonderade terrängen vad gällde Erik redan vid trade deadline med Toronto då.
Just det. Mm.
Det visade sig vara för en alldeles för komplicerad affär för Toronto då, och det har inte blivit lättare nu om Trelleving fortfarande skulle vara intresserad. Men man kan ju lugnt slå fast att Toronto skulle behöva.
Ja, jag tror alla, egentligen skulle väl alla lag.
Ja, men det känns som Toronto har extra stort behov. De har kanske inte målvakten, men i övrigt har de i princip allt. Utom liksom en riktig quarterback. Morgan Riley har aldrig fått riktig fart på deras powerplay. Deras powerplay är inte alls så bra som det borde vara.
Ja, det har väl blivit lite bättre gått upp och ner deras powerplay. Ja, men absolut, jag håller med om att det är en enorm skillnad att ha Erik Karlsson på blå i PP än Morgan Riley.
De borde ju ha ett nästan lika bra powerplay som Edmonton med den firepower.
Ja, man har Austin Matthews som kan pumpa direktskott och Mitch Marner som kan styra från en sida.
Ja, men vad som har saknats är verkligen, Riley är bra, men inte världsklass på samma sätt som Erik. Men alltså det går ju inte. Och nu har de dessutom redan knutit till sig John Klingberg som ju väl är tänkt att hjälpa till där.
Ja, han kommer nog utmana Riley i powerplay här, om man får ha den rollen.
Edmonton och Ottawa är han två andra. Jag tycker Edmonton kommer inte att få till det, men det är ju drömmen nu. Dreisaitl och McDavid, när vi såg dem ihop på All-Star, det var ju alla så här, de måste ju få spela ihop.
Ja. Det sägs ju att Ken Holland efter det direkt hörde av sig till Greer och liksom började intensifiera någon slags förhandling där, och att Edmonton var ju verkligen ett lag vi nämnde kring Erik Karlsson runt traderna.
Ja. Men de har inte heller, och de tog Mattias Ekholm istället, visserligen inte i Erik-rollen, men de är ändå liksom, det är för svårt att manövrera.
Exakt, och om något enstaka år här så går ju faktiskt Dreisaitls kontrakt ut, och han kostar 8,5 miljoner just nu, alltså han kommer ju kräva 12-13 miljoner, om inte mer, när lönetaket höjs och hans kontrakt går ut relativt snart, och då blir det ännu mindre plats.
Ja, sen öppnade Erik själv då i Nashville under de här väldigt öppenhjärtiga intervjuerna han gjorde då för Ottawa. Alla vet att jag älskar Ottawa, det är min hemstad, och Senators har något spännande på gång. De är ju inte någon färdig contender än. Men de har ju ett intressant lag.
Absolut, och addera Erik Karlsson så skjutsade ju upp deras status ganska ordentligt.
Ja, och nya ägaren där, vad heter han?
Andlauer.
Han skulle ju ställa sig in hos fansen med den signingen, eller traden.
Verkligen, det brukar ju inte sällan vara så att ägare vill kliva in och göra ett statement direkt liksom.
Men, som vi, men då har vi också redan konstaterat att de har Chabot och Chychrun och Sanderson. Det är trångt på deras blå linje.
Ja, precis. Ja. Mm. Alltså det kan nog vara, det känns lite tufft, men
Detroit har ju också nämnts då för att de skulle ha utrymme, men det skulle vara ur askan i elden. Det är ju ett annat lag som befinner sig i rebuild. Det tror jag inte Erik vill själv.
Nej.
Och han kan ju stoppa det. Han har ju fortfarande no trade-klausul, han måste säga.
Precis, det är ju väldigt i mångt och mycket han som sitter på makten här också, ska vi komma ihåg. Även om han inte, det inte blir någon trade än och han sitter och väntar liksom, så kan ju han stoppa det om han inte vill till någon. Jag har ju föreslagit till exempel St. Louis, och det, där har du varit inne på att då skulle ju Erik sätta stopp.
Ja.
De är i fel fas, men jag tänker just, jag pratar om Vince Dunn och backarna som är kvar i St. Louis som inte alls är på samma nivå.
Nej, för fan, inte St. Louis.
Men de skulle rent praktiskt tror jag kunna genomföra en trade. Men
ja. Ska han bo i St. Louis också, ska du komma ihåg.
Ja, just det. Nej, det kanske inte är någon.
Det är festligare här inne på mammas kontor, håller jag på att säga.
Okej, okay, ja.
Ja, men du, vi har ju ytterligare några, det är inte, jag ska säga det också, jag väntar ju hela tiden på att det här ska hända. Nu verkar det ju ha gått lite i stå, man hör inte så mycket nytt om det här, men varje gång jag går ut, de få gånger jag faktiskt unnar mig och tar några jamare sådär,
ja,
tänker jag, nu händer det såklart, nu kommer de att göra den här affären, så det är helt fel skede för mig. Och varje morgon kastar jag mig på det, har det hänt i natt? Men nej.
Nej, men jag tror att det kan dröja lite grann. Jag ser framför mig, om jag tippar så här nu, så ser jag framför mig ett Max Pacioretty-scenario för några år sedan när han lämnade Montreal för Vegas, när det också hette att liksom, trade kan, är nära förestående, kan hända vilken dag som helst där i juli eller vilken dag som helst där i augusti. Och till slut blev det lite panik och så tryckte de på knappen dagen innan campen skulle dra igång eller sånt där.
Ja.
Det var mitten av september som han väl blev tradad efter massor med rykten. Liksom. Och alla visste ju att Pacioretty skulle bort, de ville bort och alla var med på noterna egentligen. Jag tror att det är San Jose som vill kräma ut så mycket som möjligt och behålla så lite lön som möjligt. Och Pittsburgh och övriga liksom contenders i den här jakten, om man kan kalla det så, som ja, håller på hanen och...
Det var ju faktiskt lika när Erik var tradad till San Jose.
Just det.
Det var ju precis innan campen skulle börja, med inte minns fel. För campen.
Ja, du ser. Så att det är säkert... Jag tror på ett liknande scenario att även om det är såklart för alla skulle vara skönast att få det gjort, så måste man ändå tänka på sin klubbs bästa.
Ja, och det är ju så. Så du tror att jag kommer att hinna åka hem när jag sitter på US Open, då händer
det? Då händer det, precis där när Kasper Ruud spelar semifinalen.
Ja.
Smitta ut i pressrummet.
Men han är inte enda namnet där ute. Vi har ju några USA som fortfarande inte har fått några nya kontrakt. Vår vän Alex Edler är en av dem, och vi vet väl inte om han kommer fortsätta eller inte.
Nej. Det har ju inte sagts motsatsen heller. Det är rätt många spelare sådär som man inte vet, som inte har lämnat något tydligt besked. Alltså inte bara...
Zach
Parise, Mark, eller Eric Staal,
ja.
Derek Stepan, sådana här spelare.
Men Edler är ju den nu som svensk som har varit längst i ligan, i och med att Strolle och Tem nu då, ska spela i HV.
Ja.
Ingen sen jag kom över är kvar. Det är ju så sorgligt.
Nej, men då har du varit med ett tag.
Ja, jag bet av en generation.
Det får man säga, precis. Nu är det dags för nästa.
Ja, vi får se. Men det finns ju några som är mer, som man väl ändå vet kommer fortsätta. Och Matt Dumba är ju ett tungt namn ändå.
Ja, precis. Han är ju fortfarande på marknaden. Jag kommer ihåg att när vi spelade in senast så var det ganska starka rykten kring Arizona där faktiskt.
Ja.
Som ju har bytt lite strategi, inte på något statementmässigt sätt, men på betydligt högre grad än tidigare, att inte bara ta emot liksom, vara en kyrkogård för dåliga kontrakt, utan att de faktiskt har satsat och försökt göra laget starkare, och det har blivit starkare också. Och att Dumba skulle vara nästa pusselbit där, men det har inte blivit någonting än.
Nej, vi får se. Och Thomas Tatar är väl också en som borde kunna få ett kontrakt.
Ja, verkligen.
Sen har vi Patrick Kane då, men han är ju ett specialfall eftersom han då har genomgått samma slags operation som Beckis förra sommaren och inte kommer att spela på den här sidan nyår med all säkerhet. Och har ju gjort klart att han eller hans agent har gjort klart att de har verkligen ingen brådska med att skriva nytt kontrakt någonstans.
Nej. Utan nej, det är inga rykten heller. Jo.
Jag tror att han själv hoppas på en fortsättning med Rangers. Ja. Att han efter nyår kan få en mindre cap hit där. För att han trivde så otroligt bra i New York framförallt.
Ja, ja just det. Polare med Panarin och allt vad det är.
Ja.
Vad det är. Absolut. Och oavsett så tror jag att det är smart av honom att inte skriva någonstans nu. Utan just som det är inne med tanke på hur lönetaket fungerar och att siffrorna kryper ner lite grann ju längre man kommer in på säsongen och det öppnas mer utrymme. Att han skulle kunna kliva in då istället i januari, februari och kanske välja contender då. För många lag skulle trots allt vara intresserade fortfarande av Patrick Kane till en relativt billig summa kanske.
Ja, han behöver bara skriva ett år sen går det bra så kan han skriva tre år nästa i sommar någonstans.
Ja.
Ja. Sen får vi se då om vi har ju våra vänner, två svenska superstars i vardande, Elias Pettersson och Rasmus Dahlin. De spelar ju på sista året nu då. Man förväntar sig att deras monsterkontrakt kanske tar form snart.
Ja, jag kommer ihåg att jag i senaste podden sa att det kan hända vilken dag som helst angående det också.
Men det har inte
vi sitter fortfarande och väntar så att han skulle göra någon av dem skulle göra en Sebastian Aho ett år i förväg och skriva på sin stora sitt stora åttaårskontrakt liksom. Och att någon av dem då mycket väl kommer spränga 10. Alltså jag tänker Elias Pettersson. Jag menar, jag blir oerhört förvånad om man inte skriver över 10 miljoner.
Ja.
Och på ett sätt, för deras skull så kanske det är smart att verkligen invänta. De är ändå RFAs nästa säsong så förstår om klubbarna vill få till det snabbt. Men om man tänker på bara från deras spelarperspektiv. Att vänta tills det verkligen blir bekräftat att lönetaket höjs nästa säsong. Då får de ännu mer makt, ännu mer leverage så att säga.
Ja, precis.
Att öka sitt värde liksom.
Ja. Ja, vi får se. Vi vet ju i alla fall att de kommer att få dem.
Ja, så är det ju. Det, precis. Och vi kan räkna med dem i respektive lag. Kommande säsong alldeles oavsett.
Ja. Jaha, men du, nu har vi väl betat av det mesta här. Det har hänt lite, Rocky Wirtz i Chicagos ägare har gått bort. Det finns inte så mycket att säga om det.
Jag har nog lite att säga som vanligt.
Jaha, men tänk på att man ska inte tala illa om de döda nu.
Nej, precis. Det är ju, för grejen med Rocky Wirtz, om man ska prata ur positiv synvinkel så var det så att han räddade ju faktiskt Chicago Blackhawks lite grann när han tog över där runt 2007 från sin pappa som då gick bort, Bill Wirtz. Det har ju varit Wirtz-familjen hur länge som helst.
Mark Lazarus som är Chicago-skribenten skrev han först räddade han Chicago och sen förstörde han Chicago.
Ja, för vi vet ju allt det här med Kyle Beach och så vidare som Rocky Wirtz har varit högst ansvarig för att inte att tysta ner och så vidare.
Ja. Sen har vi den här...
Nu är det Danny Wirtz som tar över istället. Nu är det nästa generation.
Ja. Sen har vi den ytterst bizarra, underliga Alex Wennberg-historien här. Den är också svår att kommentera. Jag fattar inte, men folk verkar som vanligt inte kloka på nätet.
Jag har inte hängt med så bra i det, ska jag väl säga.
Nej, men det är en TikTok-historia. Det är liksom galna människor som har förälskat sig i Alex Wennberg och är inne på han och hans frus Instagram-konto. Det har varit ett jävla liv om de här senaste dagarna. Annan media än hockeymedia har skrivit mycket om det här. Han är helt sjuk. Mitt hjärta går ut till familjen Wennberg. Otroligt tråkigt att behöva vara utsatt för. Oj. Du får kolla upp det där. Jag vill inte gå in på detaljerna, det är så sjukt.
Ja. Ja, en hockeygrej jag kan nämna ytterligare här är ju... Jag kommer ihåg när vi pratade Arizona i avslutningspodden. Så nämnde jag att Logan Cooley, deras största talang, fortfarande inte hade skrivit på något nytt kontrakt. Och att det till mycket hade att göra med den här struliga arenasituationen. Att göra och att han kanske faktiskt inte skulle skriva på för Arizona. Nu har han ändå gjort det. Och beslutat sig för att lämna University of Minnesota. Och så är det många som har skämtat att han leave University of Minnesota to play college hockey.
Uh-huh.
Eftersom att han ska fortfarande spela i en college-arena när han flyttar till Arizona. Men det blir spännande att se. Och faktiskt, det är ju en jättetalang som Arizona har där. Och se honom i det här lite starkare Arizona-laget kommande säsong. Och överhuvudtaget kommande rookie-klass. Mm. Benämner ju många här som en av de mest spännande på många år. Med Connor Bedard som väl lär vinna Calder Trophy. Men han har ändå lite utmaning av Logan Cooley, av Adam Fantilli som vi får se i Columbus, av Luke Hughes och Simon Nemeth i New Jersey, av David Jirisek i Columbus som jag tror lite på, av Devon Levi i Buffalo, målvakten, Dustin Wolf som ska utmana Jakob Markström i Calgary-kassen. Vi har Shane Wright, vi får se om det kan bli något av honom.
Och redan kanske kommer. Leo Carlson i Anaheim.
Han har Leo Carlson?
Ja. Han har skrivit sitt rookie-kontrakt med dem och kommer att vara med på campen. Och ja, det är väl inte otänkbart att han får spela åtminstone 9 matcher då.
Precis, han har ju sagt att han ska försöka slå sig in och att det är målet redan, ja. Redan i höst.
Hårt för mina vänner i Örebro, Niklas Eriksson och Hedberg.
Ja.
De hade väl räknat lite med honom, men vi får se. Han missar i alla fall inledningen av SHL, det är helt klart.
Exakt, det är precis så. Får han de här 9 matcherna, och om han då inte fortsätter i Anaheim efter det, då är vi trots allt inne i slutet av oktober, nästan november.
Mm.
Så det är en stor del av SHL-starten ju.
Ja.
Men det är spännande att följa. William Eklund kommer räknas som rookie nästa år också.
Han tror jag kommer... jag tror på ett genombrott där. Och jag tror att Alexander Holtz kan göra ett riktigt avtryck i New Jersey också.
Ja.
Och de ska jag återkomma till om en liten stund. Jag ska bara säga att apropå Arizona, Alex Galchenyuk har gjort bort sig så det heter duga också.
Just det.
Vilken dåre.
Ja. Ja, ju.
Ja, det var en hemsk historia. Han var gripen av polis och hotade poliserna och vräkte rasistiska glåpord över dem. Det var fruktansvärt att läsa.
Ja, och fick alltså kontraktet avbrutet. Var det 9 dagar efter att det skrevs?
Ja.
Ja, det enda positiva i sammanhanget tycker jag, om man ska på något sätt säga något positivt om Alex Galchenyuk nu efter det här, det är ju att det var, han la sig platt fullständigt åtminstone i ursäkten istället för att göra sig otillgänglig och inte stå upp för någonting.
Ja, men det kommer att vara väldigt svårt att återupprätta sin status i ögonen på väldigt många efter
det. Exakt, och han var väldigt på gränsen till att få ett NHL-kontrakt redan tidigare. Han har ju studsat runt i en väldigt massa klubbar och blivit en journeyman efter att ha gått 3 i draften 2012 liksom. Och nu lär han inte sätta sin fot mer på en NHL-rink.
Ja. Ja, men nu Jonte, nu ska vi avsluta det här med kamikaze-tips.
Just det.
Jag har ju redan gjort det i tidningen. Jag har varit ute, du tvingar mig som plusredaktör som du är. Och fram med det slutar med att jag listade då de 10 hetaste Stanley Cup-kandidaterna redan nu, vilket är idiotiskt att göra eftersom vi inte vet exakt än hur trupperna kommer att se ut. Men jag hade ju Colorado som etta då.
Ja.
För att de hamnade lite under, så fort de gjorde att det inte liksom blev så bra det här året, så har de hamnat liksom under radarn lite grann. Men nu när nästan alla då, utom Gabriel, kommer att vara hela och rena. Rena var nog.
Ja, rena dessutom.
Hela och skadefria och utvilade när säsongen börjar igen. Så tror jag att alltså, de har ju fruktansvärt bra hockeyspelare.
Ja, verkligen. Alltså, jag tror att Colorado skulle kunna göra en Vegas kommande säsong. Med tanke på att Vegas hade så mycket skador året innan Stanley Cup-titeln här. Och man glömde bort dem lite grann.
Ja.
Och så gick de och vann ju faktiskt grundserien i tysthet, alltså på västra sidan. Och sen hela Stanley Cup-titeln ganska överlägset.
Ja.
Och vi ska komma ihåg att Colorado här, som alltså åker ut mot Seattle i första rundan. Det var ju så att Cale Makar hade ganska stora hjärnskakningsproblem under säsongen. Nathan MacKinnon var ju väldigt bra på slutet, han var ju full fart på slutet. Men han hade också skadeproblem under året. Det var en märklig Nishushkin-soppa där mitt i slutspelet. Läckorna var borta mycket, Bowen Byron var borta väldigt mycket.
Nu har George
Manson var borta otroligt mycket.
MacKinnon, McCarr, Rantanen, Taves, Läckonen. Och sen tror jag då att man vet aldrig med Ryan Johansson som det har kommit. Han vet man aldrig vad man har. Han varvar ju, ena av säsongen ser ut som att han har fötts på nytt och så nästa är han liksom inte bra alls. Men man kan tänka sig att det här miljöombytet är bra. Och sen tror jag ju på din pojk, Ross
Boss.
Ja. Ross Colton.
Ja. Han brukar ju leverera i viktiga matcher dessutom, det vet ju jag.
Ja.
Så att, nej, men jag tror också på Colorado. Jag tror att de kanske får lite mindre cred än vad de förtjänar kommande säsong. Att de är verkligen minst topp 2. Jag väljer faktiskt i min lista att ta Vegas etta.
Ja, jag tänkte ju säga det, att det kommer ju vara en fruktansvärd maktkamp i toppen av väst, mellan de två framförallt då. Man kanske även Edmonton blandar sig i det, men framförallt då, Colorado och Vegas känns som vilken konferensfinal.
Ja, nej, men för att, visst, de har tappat Riley Smith, men annars är det ju i princip samma lag igen som ställs på isen.
Ja, de tappade ju bara Riley Smith därför att de tyckte att det var mer värdefullt att behålla Barbashev.
Ja, de fick ju, alltså Barbashev fick ju ett mer eller mindre identiskt kontrakt.
Ja.
Som det Riley Smith offrades för då.
Ja, så ja, det är bara Stanley Cup hangover som kan stoppa dem från Det är, vi vet ju att det är svårt att upprepa, men får de vara friska och så, så. Jo, vi kan få se William Karlsson hålla ett nytt tal.
Ja, precis. Det kanske blir tradition.
Men jag har ju knött in ett till lag mellan de två då, från öst. Ja. Och det är inga andra än New Jersey Devils.
Nej.
Jag tycker att, ja, det händer ju att lag som får sådana genombrott som de fick i fjol sen tar ett steg tillbaks när de är unga. Men jag tycker att de ser ruskigt bra.
Och de har ju adderat, vi febrar en hel del om New Jersey förra gången här. Ja. Alltså, de har ju adderat Telly Toffoli till exempel.
Ja.
Visst, jag tycker inte det att det är försumbart att Damon Severson och Ryan Graves försvinner. Och visserligen får de en otroligt spännande talang här i Luke Hughes och Simon Nemeth som kanske
ersätter. Ja, jag tror att de tror på dem. Jag tror att de känns övertygade om att de täcker upp det.
Ja, samtidigt så är Severson och Graves liksom väldigt stabila, säkra pjäser, medan det är lite mer osäkert kring de här två talangerna. Men det kan ju vara så att de har ju större potential och på sikt skulle man mycket väl hellre välja dem. Så jag förstår movesen, men på kort sikt här så vet jag inte om det är uppenbar förbättring i alla fall. Men Toffoli framåt, ja, vi får se Schmid kanske i kassen.
Timo Meier med från början.
Ja, just det, precis.
Och de har pallat, glömmer man bort, att de har en sån killer. Och han och Tyler Toffoli känns som liksom de kommer vara del av en 1-2-punch framåt.
Ja.
Toffoli är ju en riktig prickskytt, alltså. En sniper.
Ja, precis. Intern poängkung i Calgary förra säsongen, över 70 poäng och god för en 40 mål nästan i alla fall när han är som bäst. Så att, det finns en ruggig firepower i det där laget. Sen är jag osäker på Andrew Brunette där. Jag ska inte tjata om han igen, då blir ni trötta på mig. Men jag tror att han hade mycket att säga till om kring spelsystemet där. Det som är kul också med New Jersey att konstatera vilket blir årets New Jersey. För det var ju faktiskt så att de förbättrade sig med 49 poäng förra säsongen.
Mm.
Vilket lag gör samma resa kommande säsong?
Ja, för jag tror ingen annan. Jag tror att de har gjort den resan och nu gör de nästa resa och blir en contender.
Ja.
Sen har jag då på fjärde plats Carolina och på femte Edmonton. Och sen kan jag dra resten av min 10-lista då. Dallas Stars, LA Kings, Florida Panthers, Boston Bruins och Nashville. Bubblar då, precis utanför här har jag Toronto, Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, Rangers, Pittsburgh och Seattle. Men jag har också skrivit längst ner. Jag förbehåller mig den fulla rätten att ändra det här tipset.
Ja.
Men ditt Tampa då? Så, ja, visst. Kärnan är fortfarande kanon, men Beatles innehavarna runt Stamkos och Hedman och Kutjerov och kompani, den blir lite svagare för varje år.
Ja, den är ju faktiskt, den blir ju sämre nu skulle jag ändå påstå, och de åkte ut i första rundan förra säsongen. Visserligen tyckte jag att de var bättre än Toronto, men de åkte trots allt ut. Mm. De hade inte den sista edgen för att ta sig vidare i en tight serie den gången, så att.
Men Toronto är ju också då intressant. Det är många som, de vill ju gärna se sig som contender då. Men jag vet inte, jag tycker inte det har hänt så mycket bra saker den här sommaren. Det här, alla muskler de har tillskansat sig, de gick overboard där tycker jag. Med att ta så många. Ryan Reeves och Max Domi och Tyler Toffoli. Tyler Bertuzzi.
Ja.
Och det är rena jävla björnligan som kommer från Kalle Anka alltså.
Ja, just det. Ja, precis. Och så har de ju även, de har ju tappat Michael Bunting som var väldigt bra komplement i första kedjan, och Ryan O'Reilly och några till, så att det inte, även om det är så mycket plus, utan det är lite plus minus noll snarare i så fall.
Nej, och så gnisslar det med Nylander då. Ja. Han har ett år kvar, men vill ju, med all rätt så tycker jag att han är uppe i 10 miljoner, han är ju alldeles för billig.
Ja, han, precis. Han har, hans 6,9 miljoner dollar som han förhandlar till sig i sista minuten, den är enormt segdragna förhandlingen för 6 år sedan eller vad det är nu. Han har ju verkligen varit ett fynd för Toronto.
Och han är bättre än John Tavares som har mycket bättre betalt.
Ja, som tjänar 5 miljoner mer just nu.
Ja.
Så att man förstår att Nylander kommer vilja kräma ut en hel del cent i Toronto där i så fall om man ska förlänga.
Jag vill samtidigt säga då att min tionde laget där av contenders tycker jag är lite spännande då.
Det
är
ja, jag reagerar på dem.
Det är chansning då med Nashville. Men jag tror så mycket på Andrew Brunette och på Barry Trotz. Och att vi såg ju, alltså trots att de liksom, det var bara skelettet kvar av ett lag, så var de ju faktiskt med och jaga i strecket på slutet tack vare sina ynglingar. Novak och Evangelista och de här.
Ja.
Nu kommer en frisk Filip tillbaks och de får in Ryan O'Reilly och de får in Gustav Nyqvist. Och de har en tränare som bara förespråkar go, go, go.
Ja, precis.
Alltså, åtminstone kommer det att bli kul att se dem.
Verkligen, alltså vilken joker Nashville måste jag säga. Ja. Med kombinationen Barry Trotz och Andrew Brunette som jag inte har någon aning om vart den ska ta vägen. Och
om de här, det känns som två, jag kommer tillbaka till den där klassiska jämförelsen med två, man håller två magneter mot varandra.
Ja.
Ja, de känns inte kompatibla de två.
Känns totalt inkompatibla. De är nästan mest inkompatibla liksom coachhjärnorna i NHL.
Ja.
Så, men det kanske blir den ultimata mixen.
Ja.
Och sen vet man inte om det blir liksom tidernas sophomore slam för Novak och Evangelist och hela det där gänget. Eller om det, de är på riktigt och tar nästa steg till dessutom. Och med de här nyförvärven, om de initierar ännu mer liv i det här lagbygget.
Ja, och så har de en joker i Jussi Saar som är, när han är i form, är en av ligans allra bästa målisar. Men inte, ja, var precis, det förra säsongen så särskilt ofta.
Nej, men han var ju det faktiskt efter nyår skulle jag vilja, ja, påstå. Alltså, han var ju faktiskt ruskigt bra. Det var ju vissa som till och med, tror jag, la Vesterna röster på honom med tanke på hans 3-4 sista månader. Men han började ju svagt och Nashville halka efter. Men Jussi Saros är ju en topp 5-målvakt i NHL.
Ja. Men du, det känns nästan som vi föregår nästa avsnitt i september.
Ja, just det. Nu börjar vi gå lag för lag här.
Ja, och vi ska väl inte göra det. Men ta dina fem då.
Ja, men det blir kanske inte så intressant. Jag ber om ursäkt till alla lyssnare här nu för variationens icke, att jag inte liksom kommer med, att jag inte slår till med Ottawa 4 här till exempel.
Nej, nej.
Det blir Vegas 1, tråkigt, men jag tycker de förtjänar att på förhand i alla fall få behålla tronen. Colorado 2, jag har Carolina 3. Sen har jag då Edmonton 4 med Ekholm i hela grundserien här från start och Connor Brown som ju kanske lite överskattad värvning vill jag påstå, men sett till värdet då så får de väldigt mycket i alla fall, och kul att se han återförena med Connor McDavid. Femma har jag då New Jersey då.
Ja, jag vill också varna för Dallas, de känns som en dark horse här alltså. De, ja, var ju riktigt bra i år.
Exakt, och nu Duchesne.
Ja, ja, som en breddspelare.
Ja, precis, han är liksom inte någon go-to guy utan, nej, han är ju en, ja, han är en andra, tredje kedjespelare liksom.
In med Erik där bredvid Miro Heiskanen, då är jag.
Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men, och sen är jag också lite spänd på om de är, nu kommer det, nu har ni väntat hela avsnittet här, alltså de kan vara fjalla bra alltså, borta i LA.
Absolut.
De har ju den självbilden tror jag nu, de pushar ju verkligen som en contender i sina moves.
Ja.
Vad Dubois kan göra med LA Kings, och de kan ta nästa steg och de kan få fart på sina unga talanger i Byfield och så vidare.
Förmodligen inte tillräckligt bra backar, men alltså främsta offensiva av dem har Kopitar, Kempe, Fiala, Dano, Arvidsson och nu Dubois också. Det är, ja, fan inte, det är riktigt bra.
Det är ruskigt bra. Sen är det alltså backsidan absolut, men målvaktssidan där, ja, med Phoenix Copley och Cam Talbot.
Cam Talbot ska vara svaret på deras böner, det tror jag inte riktigt.
Nej, precis. När de går upp mot Vegas eller Colorado i en slutspelserie där. Så.
Nej.
Ja.
Ja, ja. Men du, det var väl det hela då. Jag ska bara säga apropå Vegas och deras cup, så den som befinner sig i Stockholmstrakten nästa lördag den 12 borde väl se till att ta sig till Märsta.
Och, just det.
För då kom Buckland dit. Till, ja, vad heter den? Pinnbackshallen.
Ja, ja, jag borde ha bättre koll på hallenamnen här, ja,
vänta,
i Stockholm.
Vänta, vi ska se. Ja, den heter något sånt. Den heter Pinnbackshallen.
Ja, ja, men snyggt.
Det var, den startade Wild Bills karriär. Så dit ska han ta den. Och vem vet, med lite flyt kanske han håller ett lika bra tal där.
Ja, det vill man ju absolut inte missa. Det
är, nej. Och jag kanske tar mig dit. Så vi, vem vet, vi kanske ses nu.
Oj, oj, oj. Ni hör, ni hör. Det finns alla anledningar att åka till Märsta. Helt enkelt. Här i mitten av augusti.
Ja. Ja, men du. Ja, det blev trevligt det här.
Ja, precis. Vi hade en hel del att avhandla. Och nu blir det väl lite sommarsemester igen här. Jag ska som sagt åka på en liten utlandssemester snart. Men,
ja, du ska ju ner till Italien.
Precis. Väldigt lite hockey tror jag.
Signor Ekeliv, Signor Ekeliv.
Ja, precis. Ja, 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 precis.
Kan du italienska?
Nej, nej, jag ska inte försöka med det nu. Jag brukar ju försöka imitera språk och så vidare. Men jag nöjer mig med norska och danska.
Ja, jag vill ha lite italiensk dialekt sen du kommer.
Ja, nej, jag har inte i mig, Johan. Det går inte.
Capo di tutti ekeli.
Jag lovar att jag ska komma med någon, med någon harang när vi spelar in nästa gång. Då ska jag snappa upp så mycket som möjligt.
Ja, ja, ja. Men du, då får du ha det så väldigt trevligt i Italien. Jag håller mig kvar i Dalarna ett tag och sen nästa vecka är jag i Stockholm.
Just det. Och om inte annat då, så hörs vi i det här formatet i september när US Open spelas eller har spelats och det blivit dags för preview-poddar. Ni känner igen formatet, vi ska gå igenom division för division då per avsnitt så att säga, och vi kommer få ha mycket att prata om då och kanske hoppas att vi vet vilket lag Erik Karlsson till exempel spelar i.
Yes. Ja, men tack så mycket för det här, ni som orkade lyssna mitt i sommarvärmen, det lilla värmen ni har i regnet ska vi säga.
Ja.
Och ja, får bara önska en fortsatt fin, fin sommar.
Du, tack detsamma allihopa och på återhörande.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, touch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, touch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.